Jag har personligen valt ämnet Biliams åsna. Dels därför att det är en helt fascinerande berättelse. Dels för att jag aldrig själv haft detta ämne i någon predikan. I sommar är det 45 år sedan jag började min predikobana. Och har inte heller, trots att jag lyssnat till en stor mängd predikningar och föredrag, hört någon med detta ämne. Men den främsta orsaken till val av text kanske ändå är den aktualitet som framträder i denna över 3000-åriga berättelse. Ett folk på väg, ett folk med hopp och ett folk med en levande Gud som fört den genom den eländiga öknen i 40 år. En ny generation som inte var med vid uttåget utan uppväxta i öknen, som hela livet led på manna och skuggade av molnen som följde den. Kanske kan berättelsen stämma oss till eftertanke och tacksamhet över alla våra förmåner. LDK är en liten och oansinnig kyrka som är på väg. En kyrka med ett hopp. En kyrka med en levande Gud och levande frälsare. LDK är en kyrka med en hel bibel som undervisar om vägen till det saliga hemmet. Så hoppas jag att mötet på Hjälmargården blir ett möte med Herren och hans ord. Låt oss, trots det som ligger hindrande i vägen för våra personliga möten, förvandlas till ett möte i bön och ömsesidig kärlek. Jag avslutar min hälsning med samma ord från skriften som föredraget. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Er vän och broder i tron och nåden, sommaren 2013. Texten är hämtad från fjärde Mosebok, och det är kapitlerna 22 till och med 24. Och han alltså, han tänkte läsa hela texten, utan han tar upp stycke för stycke. Inledning. Först ska jag förkortat återge vad dessa kapitel handlar om. Israels folk är på väg in mot utlovade land. Efter snart 40 år i öknen ska de nu börja inta det land som deras Gud, Jahve, lovat dem. Det är en helt ny generation som ersatt de människor som för 40 år sedan lämnade Egypten. Aaron, Mose bror, och Miriam är döda. Och Mose vet om att han inte ska vara med om intåget i det nya landet. Han ska snart dö, och Josua ska ta över hans ledare. Israels folk befinner sig på den östra sidan av floden Jordan och är ganska långt norrut i höjd med Jeriko på Moabs heda. De har redan besegrat två kungar, Og, kungen i Basan, och Sikon, amorenas kung. Och Balak, kungen i Moab, ser sitt land hotat av denna stora mängd människor som närmar sig hans land. Vad kunde nu Balak göra för att försvaga detta folk? Han hade ingen möjlighet att krossa den militär, utan måste hitta på något annat. Ett sätt skulle kunna vara att orsaka en förbannelse över detta folk, så att det skulle försvaga den. Han kände till en man som hette Bilia, vilken hade profetisk gåva och hade kontakt med andevärlden. Nu försökte han få honom att uttala en förbannelse över Israel. Genom denna förbannelse skulle folket kunna övervinnas på ett eller annat sätt. I historien finns det gott om exempel på hur stora framgångsrika arméer plötsligt har försvagats och tappat stridsförmåga. Det kan vara genom sjukdomar och brist på mat och kläder, urusla sanitära förhållanden, brist på sjukvård, missmod och uppgivenhet är exempel på sådant som överraskat de mest segerrika herrar. Troligen har fler soldater dött på grund av sjukdomar, vanvård och hunger än genom mötet med fiendens vapen. Något sådant skulle nu drabba Israel om Balak fick som han ville. När du lyssnar till denna text, tänk då på att Israel som folk är helt ovetande om vad som utspelar sig bakom deras rygg. Är det därför de förhåller sig passiva? Vad skulle de kunna göra för att avvisa olyckan? Balak såg en möjlighet att bringa en stor olycka över detta folk och därmed stoppa Israels framgångar. Det står, han skickade sändebud till Biljan, Bilor så, i Petro, vid floden, där hans folk var bosatt, för att kalla honom till sig, och han lät säga, se, ett folk har dragit ut ur Egypten. Det täcker markens yta och slagit sig ner mitt emot mig. Kom nu därför och förbanna detta folk åt mig, för det är starkare än jag. Kanske ska jag då kunna slå det och driva bort ur landet. Ty jag vet att den du välsignar är välsignad och den du förbannar är förbannad. De äldste i Moab och de äldste i Midian gav sig iväg och hade med sig spådomslöv. De kom till Biljan och framförde vad Balak hade sagt. Biljan sa, stanna här under natten, så ska jag komma tillbaka till er med de ord som Herren talat till mig. Då stannade Moabs hövdingar kvar hos Biljan, och Gud kom till Biljan och sa, vilka är dina män du har hos dig? Biljan svarade, Balak, Sippors son, kungen i Moab, har sänt mig detta bud. Se, ett folk har dragit ut ur Egypten och det täcker markens yta. Kom nu och förbanna det åt mig. Kanske ska jag då kunna strida mot det och driva bort det. Men Gud sa till Biljan, du ska inte gå med dem. Du ska inte förbanna detta folk, ty det är välsignat. När Biljan steg upp på morgonen sa han till Balaks hövdingar, gå hem till ert land, för Herren tillåter mig inte att följa med er. Då återvände Moabs hövdingar till Balak och sa, Biljan vägrar att följa med oss. De erbjöd honom spådomslöv, men det hjälpte inte. Biljan vågade inte handla mot Guds vilja. Men Balak gav inte upp. Det står, men Balak skickade återigen hövdingar, fler och av högre rang än det förra. De kom till Biljan och sa till honom, så säger Balak, Sippors son, låt ingenting hindra dig från att komma till mig, för jag vill bevisa dig mycket stor ära. Och allt vad du säger till mig ska jag göra. Kom nu och förbanna detta folk åt mig. Biljan svarade Balaks tjänare, även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som hans palats rymmer, kan jag inte överträda Herrens, min Guds befallning, vare sig i smått eller stort. Men stanna också ni kvar här över natten, så att jag får reda på vad Herren mer har att säga mig. Om natten kom Gud till Biljan och sa till honom, om männen har kommit för att kalla på dig, så stå upp och följ med dem. Men du ska endast göra det som jag säger dig. Och Biljan steg upp på morgonen, sadlade sin åsninna och följde med Moabs hövdingar. Nu är situationen mycket allvarlig för Biljan. Det står, men då han nu följde med dem, upptändes Guds vrede och Herrens ängel ställde sig på vägen för att hindra honom. Biljan red på sin åsninna och två av hans tjänare var med honom. När åsninnan fick se Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i handen, vek hon av från vägen och gick ut på åken. Men Biljan slog åsninnan för att riva henne tillbaka in på vägen. Ytterligare en gång ställde sig Herrens ängel i vägen för Biljan, och då måste han ta sig igenom en så trång passage att Biljan klämmer sin fot när han pressar åsnan förbi ängeln. En tredje gång ställde sig ängeln på på ett ställe där det är omöjligt att passera. Och åsnan lägger sig ner för att visa sin ägare att det är omöjligt att komma förbi. Bilja är van vid att hans åsna gör som han vill. Och han slår henne för att få henne framåt. Och då inträffar något som ingen människa kan tänka sig. Det står: då öppnade Herren åsninnans mun. Och hon sa till Biljan: vad har jag gjort mot dig, eftersom du tre gånger har slagit mig? Biljan svarade åsninnan: du har gjort mig till åtlöje. Hade jag haft ett svärd i handen skulle jag nu ha dödat dig. Men åsninnan sa till Biljan: är inte jag din egen åsninna, som du ridit på hela ditt liv ända till denna dag? Och har jag någonsin förut brukat göra så här mot dig? Han svarade: nej. Det utspelar sig alltså ett samtal mellan åsnan och hennes ryttare. Antingen är han så upptagen av problemen att han inte reagerar över åsnans ord, eller så lyckas han dölja sin rädsla. Situationen är helt unik. Biljan är den enda som hörde åsnan tala. Kanske hans kamrat också hörde det, men det vet vi inte. Men Herrens ängel öppnar inte bara åsnans mun, utan nu öppnar han också Biljams ögon, så att han ser Herrens ängel. Biljan motar åsnan med svärdet, men nu inser han hur dåraktigt det var. Nu ser han ett annat svärd, några centimeter ovanför sin egen hals, och Herren själv håller med svärdet. Han blir förstås rädd och ropar: jag har syndat, för jag visste inte att det var du som stod mig emot på vägen. Och det jag gör är orätt i dina, om det jag gör är orätt i dina ögon, så vill jag vända tillbaka. Men Herrens ängel svarade Biljan: följ med mig, men endast de ord jag säger där ska du tala. Och Biljan följde med Balaks ändring. Biljan blir riktigt förskräckt, och det är ju inte underligt. Det måste alla bli som står inför Herrens ängel som motståndare. Biljan vet att det är en fruktansvärd Gud han har att göra med. Och nu vill det till att han är försiktig med vad han säger. Med det blixtrande svärdet över sitt huvud finns det bara en enda räddning. Först en syndabekännelse och sedan säga efter vad ängeln säger för. Kung Balak är förstås inte intresserad av att höra hur det har gått. Och han ber, förlåt, kung Balak är förstås intresserad av att höra hur det har gått. Och han beger sig iväg för att möta Biljan vid gränsen. Han blir bestört över att ingen förbannelse har uttalats över Israel. Men Biljan ser som ett herrens ängel med svärdet och den retade gudens makt, svarar Balak: vad Gud lägger i min mun, det måste jag säga. Men Balak lugnade ner sig under natten och tog dagen efter med sig Biljan till en plats där han kunde se en del av folket. Balak gör precis vad Biljan säger åt honom. Han bygger 7 altaren, och på den offrar han 7 tjurar och 7 baggar. Och Biljan går iväg för att möta Herren och höra vad han säger. Han kommer tillbaka och ser ut över folket. Och istället för förbannelse så uttalar han en välsignelse. Han säger bland annat: se ett folk som bor avskilt och ej räknar sig bland folket. Vem kan räkna Jakobs stof, räkna fjärdedelen av Israel? Må jag dö i rättfärdigas död, må mitt slut bli som deras. Då sa Balak till Biljan: vad har du gjort mot mig? Jag tog hit dig för att du skulle förbanna mina fiender. Men se, du har välsignat dem. Men han svarade: ska jag inte vara noga med att tala det som Herren lägger i min mun? Men Balak gav inte upp, utan tog med honom till en annan plats där han kunde se folket lägrat. Och han gjorde på samma sätt ännu en gång. Han offrade och Herren talade till honom. Nu har Balak förstått att det är Herrens ord som Bilam måste säga efter. Och han får då bland annat höra: Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Inte en människoson så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullborda det? Se att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat och jag kan inte ändra det. Då säger bara, liksom i förtvivlan: Kan du inte förvandla den, så välsigna den inte. Man kan nästan höra den olycka som finns i Balaks röst och tonläge. Här har jag lagt ner så mycket möda för att bringa olycka över detta, men du orsakar motsatsen. Då säger Bilam någon som måste göra Balak än mer rädd. Han säger: Har jag inte sagt till dig att allt vad Herren säger, det måste jag göra? I sitt sista försök att få uttalat en förbannelse över Israel tar han honom till toppen av Peor för att få se folket lägrat i ödemarken. Återigen samma offer av 7 tjurar och 7 baggar och förhoppningen att få en förbannelse över folket. Nu ställer sig Bilam så att han ser ut över öknen där folket är lägrat efter sina olika stammar. Och då står det att Guds ande kom över honom. Och han beskriver då i poetiska ordalag välsignelsen i 24:2-9. Och så avslutar han med orden: Välsigna den som välsignar dig, förbanna den som förbannar dig. Balak blir nu rent av rasande och slår ihop händerna och säger: Vad har du gjort mot mig? Jag tog hit dig för att förbanna mina fiender, men du har välsignat dig. I sin vrede säger han åt Bilam att ge sig hem. Men han skickar med en hälsning. Han säger: Jag skulle bevisa dig stor ära, men se, Herren har förhindrat att du skulle bli ärad. Men Bilam låter sig inte förskräcka. Han fortsätter och håller stenhårt fast vid vad han tidigare sagt, att endast det Herren säger före ska han säga efter. Sedan kommer ytterligare en fjärde välsignelse över folket. Här betonar han att det är endast när Gud öppnar en människas ögon som hon ser detta stora sammanhang. I samma andetag talar han om en stjärna som ska träda fram ur Jakob. En härskare som ska komma. I Nya testamentets ljus en profetia om den kommande Messias. Kapitel 24, vers 25 säger bara kort: Sedan stod Bilam upp och vände tillbaka hem. Också Balak for sin väg. Och så försvinner Balak ut ur historien. Men senare, i kriget mot Midian, blir Bilam dödad enligt 31, vers 8. Nu har vi i stort gått igenom hela denna berättelse. Överskriften på detta föredrag är Bilams åsna. Men texten har inte handlat så mycket om åsnan som om dess ägare. Innan vi lämnar denna lilla åsna ska vi säga att hon gjorde allt hon kunde för att förhindra detta vanvettiga företag att förbanna det folk som Gud välsignar. Åsnan är ett flyktdjur och blev skrämd av den fruktansvärde ängeln med svärden. Det är inte underligt alls. Men berättelsen har förstås hånats och kallats myt och saga. Men vi tror att det gick till på detta sätt. Herren talar genom åsnans mun. Men är det det som är det mest uppväckande? Tänk efter. Är det inte minst lika underligt att Herren talar genom Bilam? Tänk den hedning, fiende till Gud och till landsfolk. Är det inte underligt? Bilam hade fått spådomslön. Man kan väl förutsätta att det var en ganska stor lön. Han säger att ett palats fullt med silver och guld inte var nog. Istället för förbannelse uttalar han den ljuvligaste välsignelse över folket. Ja, han till och med önskade sig att han var en av dem och att han fick dö som en av dem. Vi kan göra en jämförelse med någonting, även om den tillnärmelsevis inte kom i närheten av denna berättelse. Tänk dig en modern hedning, ett namn bland vår tids stora kulturpersonligheter, filmskapare, regissörer eller författare, som skulle tala i det populära sommarprogrammet i radio, att han skulle säga till svenska folket om den bekännelsetogna kyrkan att det är välsignade av Gud. Eller säger, tänk om jag fick dö med deras hopp i mitt hjärta. Tänk om jag hade en sån frälsare som det. Tänk om jag fick ha deras visshet i mitt hjärta. Tänk om jag kunde läsa Bibeln i tron att den är Guds ord. O, vad lyckliga det måste vara. Må de få behålla sin tro på sin frälsare. Och så slutar han eller hon med att säga, jag hade nu tänkt spela Madonnas Future Lovers, men istället ska jag spela den kristna kyrkans underbara kampsång. Vår Gud är oss en väldig gård av Martin Luther. Må Gud välsigna den och bevara den i tro. Aposteln säger ju om den andliga verkligheten att den inte kan förstås av den oandliga människan. Det är en dårskap för henne. Första kor 2:14. Därför är dessa hedningars ord märkligare än åsnars ord. Ibland hör vi vissa begåvade och framstående människor uttala sig i andliga frågor och vi kanske säger, o, vilken dårskap, förstår han ingenting? Då borde vi tänka på vad aposteln säger, vi förstår inte det. Egentligen skulle varje ordets förkunnare göra precis som denne hedning gör. Bara säga efter vad Herren säger för. Kanske detta föredrag skulle haft rubriken Hedningars vittnesbörd vid åsynen av Herrens folk. Och det kan stämma oss till eftertanke. Vad säger de icke troende idag när de ser oss? Vad har vi gett för vittnesbörd till vår omgivning? Den stjärna som William ser i framtiden är ingen mindre än vår frälsare Jesus Kristus. Han är vägen, sanningen och livet. Han uppfyller lagen i vårt ställe. Och han betalade straffet för våra synder. Vad är den värsta förbannelse som kan drabba oss? Jo, att vi förlorar denna sanning och ersätter evangeliet. Eller att vi liksom förlamas av missmod, uppgivenhet och andlig ohälsa. Tror vi att det föreligger en sådan hot för vår liv? Tror vi att det också idag finns fiende i kyrkan, en bana som vill få oss att drabbas av nedslagenhet, likgiltighet och hopplöshet? Inledningsvis fick mina åhörare uppgiften att tänka på vad Israels folk på Moas heda kunde göra för att avvisa Balaks förbannelse. Det är inte säkert att de ens visste om vad som var på gång. Inte säkert. De var i sin gudsand och där var de trygga för hotet uppifrån toppen av Peor. Där stod en hedning och uttalade det mest underbara välsignelse över. Men vi har också en välsignelse uttalad över oss. Inte av en hedning, men av Herrens egen apostel som säger, välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta den som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Andra kor 1:3-4. Så kan vi i likhet med Israels folk bara vara helt lugna. Be vår Herre om skydd mot alla fiender. Och så har vi löftet från första Petrusbrevet 1:4-5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Jag byta glasögon så jag ser det här. Hopp, ni är kvar allihop. Det var ju tänkt att det skulle bli ett samtal runt det här. Alla har skrivit 3 stycken samtalsfrågor. Jag vet inte, vi är ju inte så många. Skulle vi inte kunna ta de frågorna här, prata igenom lite? Vi skulle väl kunna göra så att vi helt enkelt sitter och samtalar lite emellan, eller? Skulle det gå bra? Har vi från potentien Gunilla sitter där, och Marcus sitter där, mycket begåvat, och Lars Elia som sitter där. Vi skulle ju utse någon ledare. Gunilla, du kan vara lite ledare där. Det är enkla frågor jag ska ge de här läsarna för. Och så skulle väl Hans kunna hålla riktningen på den sidan. Så tar vi några minuter så kan vi samtala. Du kan gå runt lite sådär, Hans, och prata med dem där. Så kan jag gå här med detta så vi får titta på frågorna lite efterhand. Jag börjar med det, den första frågan här. Då skriver han så här, alla. Som Guds folk är vi också utsatta för hot från fienderna. Kan du med denna berättelse som bakgrund tänka dig något område där vi skulle vara hotade av kyrkans fiender? Har ni förstått frågan som det brukar heta? Jag tar den en gång till. Som Guds folk är vi också utsatta för hot från fienderna. Kan du med denna berättelse som bakgrund tänka dig något område där vi skulle vara hotade av kyrkans fiender?